Häromkvällen så hade jag en öppen tejshow här på Stockholms Zen Center. Och en del av det som jag säger idag kanske är en upprepning för er som var här. Jag vet inte, jag får se. Jag låter det gå lite åt vilket håll det vill idag, tänkte jag. Men det är några saker som har upptagit mig på sistone. Och en av de sakerna är det som jag fokuserade ganska mycket på i onsdags. Vilket är det här med en icke-vetandets rymd. En slags uttryck som jag kände stämmer väldigt bra med vad det är vi gör när vi sätter oss ner i zazen. Vi blir, vi är, vi kommer i kontakt med, och det här är beroende på då hur öppna vi är i sinnet, så kan man använda de här olika uttrycken. Vi försöker vara i kontakt med icke-vetandets rymd. Vi söker efter icke-vetandets rymd. Vi är, vi blir. Det finns ingenting annat än icke-vetandets rymd. Ur vilket allting, alla fenomen uppstår. Jag har också försökt på sista tiden att reflektera över det som vi kallar shikantaza och det vi kallar vato, praktik eller utövande. Vilket är när man i sin zazen tar upp som zazen-övning en fråga. Fråga är lite förenklat sätt att säga det här på egentligen. Man skulle kunna säga att man hör, man både hör och kallar en och kallar på eller ropar på eller kallar till sig och lyssnar efter den här lilla stavelsen, det här lilla ljudet som för en själv representerar på sätt och vis icke-vetandets rymd. För några år sedan så kom det en liten berättelse, eller berättelse med metaforer skulle man kunna säga, till mig. Jag tänkte på de här två förhållningssätten. Å ena sidan att bara sitta. Att bara sitta och vara, eller låta den här rymden komma till en. Eller att kalla, lyssna efter den. Vilket är då att sitta med eller utöva med det vi kallar bato, eller en första koan. En fråga, en grundfråga. På vilket sätt förhåller de här sig till varandra? När jag själv började med zenutövande så var det inte så mycket utövande av eller prat om eller undervisning om shikantaza, att bara sitta. Även om det var, förstod jag, en väldigt stor del av zenutövande i zen-traditionen är stort. Så i vår tradition, trots att vi säger att det är en slags blandning mellan det som kallas rinzai, det som kallas soto, så var det ändå väldigt mycket fokus på bato, alltså sådana här frågor eller koaner. Shikantaza fick jag höra var en väldigt avancerad, ett väldigt avancerat sätt att göra zazen på, som passade bäst att göra när man hade gått igenom hela sin träning med koaner. Så jag tänkte jag skulle säga någonting om det här idag. Vad är då denna lilla stavelse, det lilla ordet? I en bok eller skrift som heter på svenska Icke-vetandets moln, som skrevs av en munk eller präst, man vet inte riktigt, på 1300-talet. Säger han någonting i stil med att det finns den här lilla ordet. Ungefär som när man ropar eld när ett hus brinner. Det här lilla enstaviga ordet som tränger igenom rymden och himlen, jorden och alla tingen. Med större kraft än någonting annat. Kanske menade han Gud. Jag vet inte. Det säger han inte just där. Det spelar ingen roll. Eld. Gud. Eller som vi då skulle kunna säga, mo. Eller vem. Eller vad. Den här lilla stavelsen som i sig, skulle man kunna säga, inte betyder någonting. Men ändå betyder så oerhört mycket och har så oerhört mycket kraft. I alla fall. Jag ska gå tillbaka till min lilla berättelse. Nu glömde jag den. I berättelsen så finns det en storebror som heter Ri. Det här är inspirerat av Rinzai. Och en liten syster. En lilla syster som heter So. Vi tar tvärtom, för det var så det var när jag berättade. Storebrodern heter So och lilla systern heter Ri. Okej. So och Ri sitter vid en flod och mediterar. Plötsligt så tittar Ri upp och säger: jag måste ge mig ut till bergen och skogarna och gå på vägarna, klättra, titta. Jag måste göra det. Jag måste se allt. Jaha, sa So. Men jag sitter här och jag ser allt. Jag kommer att se allt. För härifrån är det fullt möjligt att bara vara i det som är. Ri sa: ah, kanske har du rätt, bror So. Men för mig är det ändå så att jag måste ge mig iväg. Hon hoppade upp och So såg hur hon sprang iväg på den lilla stigen som ledde bort från floden. Och in i snåren och skogen och upp mot berget. So satt kvar med öppna ögon, men i en försjunkenhet och en fullkomlig klarhet så satt han där och gjorde sin meditation. Dagarna gick, jag vet inte hur lång tid som gick, dagar, timmar, kanske månader och år. Och plötsligt så återvände Ri till flodbädden där So fortfarande satt i sin meditation. Ri sa: bror So, nu förstår jag att du hade rätt. Att sitta här på flodbädden är fullkomligt. Härifrån kan man se och uppleva precis allting. So tittade upp och tittade in i Ris ögon och sa: syster Ri, jag har nu suttit här och jag har insett att du hade helt rätt. För att se allting så måste vi gå upp i berget, följa alla stigar, bada i vattnet, möta djuren, titta på molnen, smaka på bären. Båda började skratta, höjde handen och gjorde en high five. Det är relationen mellan shikantaza och kvantpraktik. Det finns ingen motsättning där. Vi är olika. I olika delar av våra liv så kommer vi att kanske ägna oss åt en eller andra. Eller kanske under en period så ligger vårt fokus mer på det ena eller det andra. Men på sätt och vis så finns det där. Det är bara olika sätt att se olika formuleringar. olika sätt att närma sig, skulle vi kunna säga, den här verkligheten. Icke-vetandets rymd. Som är så full av alla fenomen. Det svämmar över på alla håll och kanter. Som en flod. Som himlen, som molnen. Som den här skogen. Sen det här med att vi sätter oss ner. Som vi gör och stirrar in i väggen. Eller inte stirrar in, men vi sitter vända mot en vägg. Eller i stillhet med kropp och sinne. Gör vare sig vi sitter med en fråga. Eller vi sitter med shikantaza. Eller vi sitter med vår andning. Att vi kommer i kontakt lättare. Sen med åren och med tiden så blir skillnaden mellan det rörliga, den rörliga sasen och den sittande sasen allt mindre. För att berätta det här på ett lite annat sätt, en annan berättelse, så skulle vi kunna säga så här, att det är som att vi sitter på en plattform eller en gren. Den här grenen kallar vi mig själv eller jag eller mitt liv. Att sitta på en gren kan vara ganska skakigt ibland. När vinden viner om öronen, ibland regnar det, ibland är det behagligt. Och ganska snabbt i våra liv så lär vi oss att omständigheterna är föränderliga. Det krävs inte någon djupare insikt av något slag annat än en del livserfarenhet. Inte särskilt mycket livserfarenhet egentligen för att med sin egen erfarenhet ha förstått. Genom sin egen erfarenhet ha förstått att omständigheterna förändras. Och vi befinner oss mitt i det på vår gren. Men det som är mer utmanande för oss att inse är att grenen är inte stabil och den är inte fast. Den är inte oföränderlig. Grenen är i själva verket precis lika föränderlig som de så kallade omständigheterna. Grenen är inte skild från omständigheterna. Men vi känner oss rätt skakiga där på vår gren. Så vi gör vårt bästa för att upprätthålla känslan av stabilitet. Vi vill veta vad den här grenen är. Det kanske oroar oss en hel del att inte veta vad den är. Så vi genom våra historier, våra berättelser som kommer ur våra tankar. Vi skapar en berättelse för oss själva för att stadga upp och göra mer stabil och stadig och känd den här grenen som vi kallar jag eller mitt liv. Sen för en del av oss så blir det här efter ett tag ganska obehagligt. Eftersom på sätt och vis så går det emot allt det där föränderliga. Våra historier, våra berättelser, våra försök att hålla fast, hålla kvar känns inte längre rätt. Kanske går vi då till en zen-instruktör och frågar, vad ska jag göra? Jag sitter här på min gren och berättelserna, tankarna, planerna, de bara flyger genom mitt sinne hit och dit. Och det som var menat att stabilisera, stabiliserar inte alls. Nu har det börjat kännas statiskt. Det har börjat kännas som ett hinder. Hur ska jag göra? Och sen instruktören då säger här, sitt kvar på grenen men vänd din uppmärksamhet till din andning. Andas in. Var uppmärksam på det. Andas ut. Var uppmärksam på det. Okej. Okay. Om vi har tillit till det här, och det har vi antagligen om vi har börjat fråga, så gör vi så. Och efter ett tag, när sinnet har med hjälp av den här träningen som betyder att vi försöker göra det här, kan uppmärksamma, lägga uppmärksamheten i inandningen och utandningen, så börjar den stillas allt mer. Då börjar vi upptäcka den här rymden som finns både i och runt om andningen, i andetaget, runt andetaget, mellan utandning och inandning, så finns den här rymden som jag tidigare kallade icke-vetandets rymd. Vi kan sitta kvar där i den här rymden och utifrån den uppleva allting. Men vad som kan hända är att ur den och i den så börjar vi plötsligt kunna urskilja ett litet ljud. En liten stavelse. En liten klang. Vi försöker lyssna närmare. Och då upptäcker vi. Kanske kommer vi att bli uppmuntrade av instruktören som säger, lyssna lite noggrannare. Vad är det här för ljud? Vad är det för ljud? Kanske någon säger, det är vem? Vem? Det är det jag hör. Någon annan säger, jag hör vad? 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 En tredje person säger, mo. Det är det jag hör. Jag hör mo. Då sitter vi med vato, som betyder ungefär kärnord. Den här lilla stavelsen som tränger igenom allt. Som finns i, runt om och överallt. Men vi kan inte riktigt släppa den förrän vi har kommit fram till det. Det är som ri. Vi måste ge oss ut. Mo kallar vi. Bergen svarar. Mo. Det är ett kallande och det är ett eko. Visst, vi förstår det. Men att förstå det på djupet gör vi inte. Så vi bestämmer oss för att gå vidare. Mo kommer från en längre berättelse som många av er vet. Som i så många av de här berättelserna som sen blir koaner, så kommer en elev eller en mindre erfaren utövare till en mer erfaren utövare. Så kallad mästare eller lärare. Kan ibland vara någon som kanske inte är mästare eller lärare, men i alla fall lite mer erfaren. Personen i den här berättelsen frågar, har en hund Buddha natur? Buddha natur betyder, har en hund förmågan, möjligheten att vara detta icke-vetande? Denna rymd, detta allt. Är det så? Joshu, mästaren i det här fallet, svararen, säger mu. Mo kommer från japanska och betyder ungefär har inte. Eller förenklat skulle vi kunna säga. Inte. Eller till och med nej. Om vi skulle använda oss av översättningen nej, så betyder det inte motsatsen till ja. om vi skulle istället använda oss av ja eller har. För det finns versioner av den här berättelsen där den här eleven frågar Joshua just den här frågan. Har en hund Buddha natur? Och Joshua svarar ja. Till synes affirmativt. Det betyder egentligen inte essentiellt någonting annat än detta. Inte eller mo. Så var i ligger det här egentliga svaret, uttrycket? Om det både kan vara har eller har inte. Kommentarer på Koanen Mo säger att det handlar inte alls om ordet i sig. Det handlar om det som ordet uttrycker. Men vad menar vi då med det? Hur kan vi säga att det handlar inte om ordet i sig, det handlar om det ordet uttrycker? Det verkar motsägelsefullt kanske. Men det är det inte. Vi tar till oss, låt oss säga nu, mo. Vi tar med oss mo i vårt sittande på kudden. I vårt gående, i vårt varande. Mo. Den lilla stavelsen som tränger igenom allt. I sen finns en massor med saker som kan kännas som paradoxer eller motsägelsefulla. När det gäller den här typen av batås eller frågor så får man höra att du är inte på väg någonstans, det är ingenting du söker egentligen. Men håll dig till mo. Till och med leta efter mo. Ja, men det finns ju ingenting att söka. Så vad pratar du om? Bara mo. Bara mo. Det som är kärnan här. Och hur gör vi då detta bara mo när vi sitter där på vår gren eller plattform? Jo, det är så att efter ett tag när vi har tillräckligt med tillit och när vi blir lite mera klara, lite mera stilla i våra sinnen, så kommer vi märka att den här grenen, den är egentligen ingen plattform alls, utan den är en språngbräda, en trampolin. En trampolin från vilken vi kan dyka rakt in i allt. I allt. Och det är vi själva som får den här transformationen att bli verklighet. Det är det som är så fantastiskt med våra sinnen, eller sinnet med stort S. Det är det vi gör när vi gör så sen. Vi går från tron att vi sitter på en fast och bestämd plattform kallad jag eller mitt liv. Som är verklig, ja, den är verklig. Men den har en helt annan kvalitet eller karaktär eller möjlighet, potential än vi trodde först. Sittandet kan föra oss dit. Kallandet på mo. Lyssnandet på mo kan föra oss dit. Eller vem? Eller vad? Plötsligt uppstår medvetenheten att detta är en trampolin. Då börjar vi hoppa. Först lite försiktigt. Och sen släpper vi taget. Splash! det är nog för idag, och nu kommer vi att göra 3 prostrationer.